Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då är det dags för NHL-podd igen. Det är det 137, måste jag få påpeka då. Avsnittet i ordningen och på andra sidan där vi helst skulle vilja sitta själva. I en skyskrapa i New York på den 46 våningen i Manhattan. Sitter Per Bjurman, hur är läget?
Ja, då skulle du få hälsa på en granne, för jag bor på 48 nu.
Ja, det är 48 till och med. Oj, ja, det gjorde inte saken sämre, men å andra sidan så skulle jag kanske hamna lite fel. Det skulle bli awkward med min engelska så här, och dyka upp där helt plötsligt med resväska och allt.
Hos min granne?
Ja.
Ja, men de tar säkert emot dig, utan du är så älskvärd i största allmänhet.
Alltså, ja, det var ju tur det då.
Ja.
Ja, men nu...
Ja, jo, tack. Det är bra. Jag har en intensiv arbetsperiod, så är jag inte trött. Jag inte sover så mycket, men vad gör man inte för ondskans och poddens räkning?
Ja, ja, jag har ju märkligt alibi här. Jag kallas för ondskan och så älskvärd helt plötsligt. Så det är alla möjliga, smeknamn här. Men och som ni vet... Så är det ju, vi spelar in det här på en onsdag och det brukar innebära att det har varit extremt mycket match på tisdagen. Och det brukar innebära att Per Bjurman har suttit och skrivit som en galning hela natten. Så jag förstår att du inte har så mycket sömn i ryggen här.
Ja, vi får sluta med det här. Ja, det är 11 matcher igår, en ikväll, 11 imorgon igen och 2 på fredag. Det är ingen jämviktig schema direkt.
Nej, det är precis det som jag snackade om för någon vecka sedan, att de sprider ut matcherna, det är matcher varje kväll. Men du, som du mycket noga påpekade då, så är det ju viss tungvikt på ett antal dagar ändå. Som inte är så fördelaktigt för dig, kanske.
Ja, å andra sidan, chansen är väldigt lite också.
Ja, just det. Nu blir det lite, nu får du lite lugnare kanske framåt nattkröken ikväll.
Ja, det här får, när det bara är en match, då får redaktör Hagman ta hand om det när han kommer in på morgonen.
Just det. Själv. Som våra trogna poddlyssnare brukar förväxla med Hampus Lindholm, men han heter alltså Hampus Hagman. Det är inte Hampus Lindholm som skriver texter åt oss, utan det är alltså en annan person.
Ja. Ja, men det är bra ändå. Det var ju en intressant kväll igår. Jag var själv på Garden och såg Rangers Anaheim. Ja. Och det var ju en konstig match, för att jag får man säga att Rangers stal. Anaheim var ju klart bäst. Ja. De dominerade från start till mål. Hade ju vann skottet med 44-20, men vår vän Lundqvist har hittat sin groove igen och var väldigt omutlig.
Ja, och jag menar 43 skott på, det här var en sån riktigt gammal vintage Henrik Lundqvist match.
Ja, det var det.
Rädda Rangers liksom.
Ja.
Han snackar till och med dig om att han har justerat lite sitt spel och försöker liksom att de har snackat ihop sig där i försvarsspelet. Så som det har varit tidigare tycker jag, det är liksom det gamla Rangers där, att de låter Henke Lundqvist, de kanske släpper till lite fler skott, men de avstår från att screena i vägen för honom. De kanske låter han ta skotten istället för att vara noga med att blocka själv, så att det blir alltså boxa ut, som det kallas lite grann.
Ja, han sa boxa ut dem så det inte blir så mycket screens och styrningar. Ni ska blocka precis framför mig, utan utanför kan låt dem skjuta utifrån, så ser de bara, så ska jag ta dem.
Ja.
Men han sa också att han har ändrat sitt spel successivt här i takt med att han tycker att spelet ute på isen har förändrats de senaste 2 åren, med mer chanser mitt i slottet och mycket skott, backskott. Så att han, hur var det han uttryckte, han försöker vara mer aggressiv.
Ja, just det, jag hörde just det, det sa han också. Ja. För att, precis, han är ju extremt känd för Henke Lundqvist för att stå långt in i kassen och liksom få puckarna på sig lite här och där istället för att vara ute och aktivt rädda alla skott liksom.
Ja.
Ja, det är ju en ganska stor förändring i hans spel så som han har lirat det senaste decenniet. Men det är klart, hockeyn förändras just nu. Kanske även Henke Lundqvist måste uppdatera sig.
Ja, det är klart. Ja. Tänk om Anaheims coach Randy Carlyle förändrade sig i takt med tiden också.
Ja.
Du noterade igår att han inte fördelar speltid riktigt som moderna tränare gör.
Nej, precis. Alltså, jag såg ju inte den matchen här på Garden, utan jag kollade ju på Tampa Bay, och det måste jag bara få nämna snabbt, att de vann med 5-0 mot Kings. Boom! Äntligen!
Så gött.
Ja. Men nu, där lämnar vi den direkt, jag förstår. Till alla lyssnares stora glädje. Men, jag bara såg det så här. Jag såg liksom Rickard Rakell, han spelade över 20 minuter när det, liksom, det fortfarande var 10 minuter kvar av matchen. Och han landade ju på nästan 25 minuters istid för en forward. Långt mer än till exempel Hampus Lindholm, back, som ju spelar 20 minuter. Och Ryan Getzlaff, alltså nästan närmare 27 minuters istid på honom. Och det är så typiskt Randy Carlyle, var det första jag tänkte. Så som han höll på hela tiden, inte minst i Toronto, där bästa forwards fick ju nästan en, alltså liksom, alltså så här, vi snackar nästan en halvtimme per match ibland. Medan någon fjärde kille i fjärde sedan får tre byten, typ Colton Orr, 1.58 i speltid, och i Anaheim har han ju tagit in Jared Boll och Cramarosa, sådana spelare som inte lirar någonting, och så får de bästa forwardsarna, även Silverberg, Kessler inräknade, Perry naturligtvis, spela hela tiden, och visst, de gjorde en bra match när de killarna är inne på isen, så blir det ju 44 skott och bra tryck från Anaheim, men det här måste ju slita ut dem på sikt, alltså att spela som forward, spela 24-25 minuter, det är ju för mycket i en 82-matchsäsong.
Ja, nej. Ja, visst är det så. Det slutar med att de är helt slutkörda. Det är dags att go.
Ja.
Det är ytterst få som använder spelarmaterialet på det sättet nu för tiden, av den anledningen.
Ja, exakt. Som du nämnde där, uppdatera sig. Det är inte den moderna stilen. En naturlig övergång nu, det skulle ju kunna vara att i podden här, ska jag mena, det är ju bara att nämna för ett lag som verkligen inte matchar sitt lag på det sättet, det är ju Washington Capitals.
Ja, en annan övergång som jag hade tänkt att göra, ja. Jonathan Ekeliv, om du bara låter mig,
du är bättre på övergången, så jag låter dig
slippa dina tyglar, hade ju varit så här, ja. Apropå coacher,
ja.
Så har ju veckans stora nyhet varit att
du tänker så, ja.
Julien har fått sparken. Jag tänkte att vi skulle väl ta och komma in på det rätt fort.
Ja, det är sant. Det är sant.
Det är ju huvudnyheten egentligen.
Ja, jag håller på att snacka om Washington Capitals här helt plötsligt.
Vi återkommer till dem. Men ja. Nu ska vi prata Claude i Boston. För att, ja, det har ju spekulerats mycket om det. Och i förrgår kom beskedet att han får sparken.
Ja.
Efter 10 år i Boston. Ja, det är den aktiva tränare som har varit längst i sitt lag.
Ja, precis. Nu är det istället Coach Q som innehar den titeln. Och, ja. Alltså, man är både förvånad och inte förvånad. Som att, som du säger, det här har spekulerats under en längre tid. Samtidigt så står ju i princip hela hockeyvärlden bakom Claude Julien och tycker det är en av världens bästa tränare. Liksom.
Ja.
Och hans record under tiden i Bruins talar ju till hans fördel i allra högsta grad.
Men Mike Babcock sa det när han fick frågan igår om att Claude hade fått sparken. Well, somebody's happy out there. Ja. Jag menar det andra lag som kommer att få en väldigt bra tränare.
Ja, för det här är ju en jättefisk ute på marknaden här. Ett lag som Las Vegas kommer naturligtvis att kontakta honom direkt här. GM där nere, George McPhee. Alltså många lag därtill. Det är till och med som många konstaterade på Twitter, att Claude Julien är en så pass bra tränare att det är en tränare man sparkar sin tränare för att ta in. Liksom. Sån status har han. Men det konstiga med Claude Julien i Boston här, trots att det har varit ganska framgångsrikt ändå, får man ju säga. Han har gått till final 2 gånger, han har vunnit Stanley Cup 2011. Men redan där 2011 så var det ju en tight serie direkt mot Montreal. Om vi ska gå in på det bara snabbt, och de avgjorde Game 7, och skulle de förlorat den matchen, då var det ju otroligt starka spekulationer redan då 2011 att han skulle fått sparken. Och samma sak när de höll på att åka ut mot Toronto, men vände och vann i en legendarisk match där 2013, ett år de ju gick till final sen mot Chicago, så var det också så att de visade bilder på en otroligt lättad Claude Julien som visste att han skulle fått sparken om de hade förlorat den matchen mot Toronto. Och jag menar, när Don Sweeney kom in här 2015 och gjorde sina märkliga rokader med att träda bort Hamilton och så vidare, och Boychuk försvann och så vidare, då var det också så att man trodde att Claude Julien skulle ryka på kuppen, men han fick efter mycket om och men sitta kvar som tränare. Så då var det också väldigt mycket spekulationer, så det här har varit en utdragen process, och nu till slut här, en väldigt märklig timing tycker man i Boston. Samma dag som det ska vara den stora paraden för Super Bowl-vinnarna New England Patriots, så så smyger Boston ut nyheten att nu sparkar vi Claude Julien.
Ja, som att vi skulle märka det.
Nej, precis. Vår mest segerrika coach genom tiden. Han rycker. Så, gå och fira nu så har det överstökat. Ungefär.
Ja. Ja, nu är det ju så att det har ju, de senaste 3 åren har det varit väldigt motigt för Boston. Ett tänkt topplag alltid.
Ja, de har ju den självbilden. Liksom. Mm.
Ja, det har de verkligen. Men det är ju svårt att påstå att det här är på något sätt hans fel. Ja. Det är ju precis som i andra lag vi har tittat på de senaste veckorna. Ledningen som har försvårat hans jobb enormt genom att göra väldigt konstiga saker med truppen.
Ja, det tycker jag absolut är den stora grejen att peka på här. Det är de som ska pekas ut för att... Och det är till och med, det är som vi var inne på för någon podd sen här när det har varit mycket snack om att Julien hänger löst här. Och då var ju till och med Julien ute själv och sa att nej, men min truppen är ju inte mycket bättre än så här. Han pekar ju lite finger uppåt då faktiskt. Mot Cam Neely och Don Sweeney och så här. Och inte minst Cam Neely har vi pratat lite om att han har fattat lite märkliga beslut. Och jag förstår honom, för att senast de gick till slutspel, det var ju 2015. Det är 3 år sedan snart här. När de åkte ut mot... Eller 2015. Ja, men då hade de ju spelare som... Då var ju Lou Eriksson kvar naturligtvis. Milan Lucic var ju där.
14 var senaste slutspel. Man missade 15 och 16.
Just det. Carl Söderberg var där. Riley Smith var där. Jerome Ginla var där. Johnny Boychuk var där. Doggy Hamilton var där. De hade en kompetent backup i Chad Johnson. Sen dess så Cam Neely och Don Sweeney se till att plocka in, ja men vi plockar in Anton Khudobin som backup nu, och han är för dålig så han skickas ner till AHL, och Matt Beleski på ett 5-årskontrakt som gjort 2 mål den här säsongen. Han har ju tänkt sniper för dem liksom. Och David Backes istället för Lou Eriksson. Backes som har sitt sämsta poängsnitt i princip i NHL-karriären. I alla fall sen absoluta början där när han var rookie. Jimmy Hayes, en ganska stor trade som han skickar bort Riley Smith mot. Och han har varit helt i scratch här på slutet i nästan alla matcher. Det har ju varit otroligt dålig den här säsongen. Det finns ju fler exempel, alltså John Michael Lyle som han tradade till sig vid deadline förra säsongen och förlängde med på 2 miljoner per säsong. Han har också varit helt i scratch här på slutet. Så att det är ju managementbeslut här helt enkelt som har gått konstant neråt. Det är inte, trots det har ju faktiskt, det som är så bisarrt i sammanhanget är att Boston, som varit inne på också, de är ju det bästa possession-laget i hela NHL. Helt överlägset. Bäst Corsi, skapar mest, driver spelet mest i hela NHL. Däremot så har de ju en helt bisarrt dålig effektivitet och dåligt mål, eller inte tillräckligt bra målvaktsspel för att kompensera för den otroligt dåliga effektiviteten. Så de har helt enkelt sämst PDO, som det kallas i NHL. Mm. Vilket brukar betyda på otur snarare än... Och just Corsi brukar ofta vara en liten tränarrelaterad fråga hur mycket possession man har och sådär. Det brukar kunna styras lite av vem som står i båset. Så att Julien siffror är positiva, men ledningens siffror är ju inte alls bra.
Nej, det känns som en obalanserad typ. Det har vi pratat om förut.
Ja. Det finns mycket att göra åt där. Rent vilka man ska plocka in och sådär. Det är återigen, det är liksom Cam Neely och Don Sweeney det.
Som jag frågar mig vad han ska göra istället. Nu ska han vara assisterande, ska vara tillfällig coach som har hittat en ny.
Ja, Bruce Cassidy.
Och nu är ju som sagt marknaden på lediga tränare börjar plötsligt bli intressant. Nu finns han och Hitchcock och Gallant ute på marknaden.
Ja, de tre framförallt och Jack Capuano också, men det är väl de tre man som sticker ut.
Capuano tror jag inte är någon som många tittar på.
Nej.
Men de tre, och Vegas nämns ju hela tiden. Det skulle vara jävligt intressant att veta hur de tänker i Vegas.
Ja.
Det jag hörde, det något oväntade ryktet att GMG är väldigt inne på att han vill ha Craig Berube.
Ja, det känns ju inte så modernt.
Då skulle Philadelphia-fansen skratta.
Ja, precis. Ja, det är ju väldigt märkligt tänkt. Men samtidigt så har ju de kanske inte förväntat sig att att tränarmarknaden skulle bli så här fin helt plötsligt.
Nej, exakt. Så de kanske redan har gjort klart med någon, eller är långt gångna förhandlingar med någon. Vem vet?
Ja, för det här ryktet om Berube verkar ju vara välgrundat. De har säkert intervjuat honom och det är definitivt någonting på GMs lista.
Ja.
Så att, men det är ju hans plikt i allra högsta grad. Det måste man ju säga, att han måste ju naturligtvis höra sig för med Julien. Det är ju den bästa tränaren han kan få in där just nu. Och höra om han är sugen på det. Jag tror i och för sig inte att, att Julien är lika sugen på det faktiskt. Även om det kanske är häftigt att ta sig an Las Vegas, ett helt ny klubb. Med allt vad det innebär. Just i Las Vegas dessutom. Skulle vara ett häftigt projekt att få starta själv. Men det, ja, jag skriver upp lite lag här som jag tror Julien skulle vara mer intresserad av faktiskt.
Ja. Islanders inte. För det känns som att komma från ur askan i elden till en annan klubb som med samma slags managementproblem.
Ja, precis. Det känns inte som att han så jättegärna vill ha med Gord Snow att göra när han har varit hos Don Sweeney alldeles nyligen. Alltså. Och just med Tavares-situationen och arena-situationen och allt sådär, så känns ju inte Islanders så attraktivt.
Nej.
Just nu.
Nej.
Med tanke på hans fina liksom, possession-siffror så, här, så tycker jag till exempel att Florida borde vara intresserade med deras filosofi.
Ja.
Där ju Tom Rowe fortfarande uppsatt som interim coach. Och det borde väl, de borde ju, det är ju tanken att de ska anställa en mer rutinerad coach från med nästa säsong. Men samtidigt så vet jag inte om Julien är så sugen där heller. För att det är ju helt uppenbart att Rowe, som anställer sig själv som tränare från att vara general manager, att han kanske inte är så sugen på återigen tvingas underordna sig en ledning som vill ha makten.
Nej, och ingen vet hur tänd han är på advanced stats.
Nej, precis. För även om han har fina siffror så är det ingenting som han uttalar sig själv om direkt. Han är inte...
Nej, det är inget som säger att han använder den parametern.
Nej, precis. Så... Däremot så är väl Florida ett ganska spännande lag här. Och ta ett lag på uppgång som absolut har contender-potential.
Mm.
Och det är väl trevligt på lite äldre dagar att flytta ner till solstaten med skattelättnader och så vidare. Men ja, jag har skrivit upp ett annat lag som jag faktiskt är lite intressant i sammanhanget, som jag tror Julien skulle vara lite intresserad av om Jim Neal skulle höra av sig, och det är ju Dallas Stars.
Ja, det var någon annan som nämnde också, inte för att Lindy Ruff måste sparken, men hans kontrakt går ut efter den här säsongen.
Ja, det är väl det som är grejen, alltså, som är lite pikant i sammanhanget, att visst, Lindy Ruff har vi gjort bra ifrån sig där. Även om han kanske inte är den modernaste coachen heller, så hyser jag respekt för honom och tycker att det är en skicklig tränare. Och det verkar ju Jim Neal göra också. De är väldigt tajta de två. Kontraktet går ut. Och jag tycker inte det är Ruffs fel att det går dåligt för Dallas den här säsongen. Vi har ju gång på gång på gång konstaterat hur stora problem de har haft med skador i år. Och det är väl den största nyckeln till deras bakslag i år. Men det är klart, Claude Julien är ju ändå en uppgradering skulle jag säga mot Lindy Ruff. Och jag tror att Julien skulle vara väldigt intresserad av det jobbet om man erbjöds det. För att få dem bara tillbaka folk, en Janmark från start, om man kan lyckas locka tillbaka en Isurskin, eller ja, om Spetsa och gänget kan hålla sig hela en hel säsong och kanske kan göra någonting till slut åt sin målvaktssida och kanske bredda backsidan och så vidare, så är ju det ett lag som har potential att vinna Stanley Cup. Så att där tror jag att Julien skulle tacka ja till.
Ja.
Faktiskt. Det är många lag, som vi sa här i början, att många lag skulle kunna tänka sig att sparka sin coach för att ta in honom. Som Tampa Bay-fan skulle jag nästan kunna tänka mig att sparka Cooper alltså, för att ta in honom.
Ja, jag har förstått det, att du till och med tänker så radikalt.
Ja, men nu, jag ska inte bli så där radikal igen. Du börjar kalla mig för hysterisk när jag håller på så.
Vancouver nämnde du, va?
Ja, Vancouver.
Desjardins kontrakt går också ut.
Ja, det går ut, eller så har han ett år kvar. Han är i alla fall, jag vet inte exakt hur det ligger till, men det är på gränsen där. Jag tycker ju Desjardins, jag har ju ofta hyllat Desjardins, men visst, det finns väl alltså Jim Benning, som ju har en historia i allra högsta grad med Julien i form av Boston-kopplingarna, kommer därifrån. Benning skulle ju absolut kunna tänka sig säkert att göra sig om med Desjardins för att ta in Julien. Om nu, därmed där snackar vi också om ett lag som förmodligen inte Julien är så intresserad av. Det är ju en liten återvändsgränd om han vill vinna matcher de kommande åren. Vancouver ser ju inte ut som det mest spännande projektet i NHL just nu direkt. Men det finns ju en naturlig koppling där naturligtvis till Benning. Jag tänker också...
Det skulle vara lite pikant dock, eftersom det var väldigt bittert mellan Boston och Vancouver i finalen 2011.
Ja, just det. Det är ju precis. Då var de ju ärkefiender.
Ja.
I sällan skådat slag. för att ligga på varsin sida kust. De,
ja.
Kusten, ja. Men ja, ett lag som verkar som ju rättmätigt kanske håller Paul Maurice högt, det är ju Winnipeg Jets. Men det är också ett intressant bygge att ta sig an, men det kanske inte är så attraktivt att flytta till 30 minusgrader i Winnipeg.
Eller? Ja, han är kanadensare som vem vet. De har udda syn på det där. De tycker ibland att det real Canadian winter är det finaste som finns.
Ja, men det skulle, ja, om de skulle få för sig att sparka Maurice, så är det ju, då får han ju ta sig an Patrick Laine och Mark Scheifele och ja. Allt vad de heter där bort uppe som är, har något spännande på gång också.
Men det kan ju också vara så att han vill avvakta och se vad som händer efter, så han har ju, de har ingen brådska de här kompisarna som får sparken.
Nej, och jag
det är förmodligen rätt skönt att slippa pressen några veckor och bara andas ut och åka till Barbados och ta en paraplydrink och tänka på sina 10 år i Boston.
Ja, det tror jag.
Och låter det där vara någon annans problem ett tag.
Ja, nej, men det tror jag också. Jag tror definitivt att Julien inte kommer hoppa på någonting nu direkt, utan han kommer vänta ut till sommaren och se vad han har för alternativ och sen ta det bästa han erbjuds liksom.
Ja.
Och det är väl helt rätt.
Ja. Så att, då kanske det är ledet i Philadelphia också.
Ja, precis.
För där händer det intressanta saker och den för inte så länge sedan väldigt uppskattade Dave Haxtell står inte högt i kurs längre bland fansen.
Nej, nu måste jag bara pausa och säga att trots, du har bara sovit några timmar, men du är återigen i stor form när det kommer till övergången.
Ja, visst.
Du bara sätter den direkt här. Ja, men du har ju helt rätt. Dave Haxtell är ju i allra högsta grad ifrågasatt i Philadelphia Flyers. Den är Dave Haxtell som inte så länge sedan förlängde sitt kontrakt till 2020, så han är svårsparkad.
Ja, men man ser ju då, det finns ju kända svenska Flyers-fans på Twitter med Niklas Wiebe på Svenska Fans i förgrunden.
Ja.
Och vi har ju på någon månad har indignationen eskalerat, kan man ju säga.
Ja.
Och det är ju faktiskt inte så konstigt. Jag är en försiktig natur, så jag blir bara lite förskräckt över de starka känslorna och hur de kommer till uttryck. Men i det här fallet så har jag börjat få mer och mer förståelse. Han tar synnerligen underliga beslut. Haxtell, inte Wiebe.
Nej. Och, nej, precis. Alltså, Dave Haxtell, det mest anmärkningsvärda här nu som ju är allra högsta grad är på tapeten, det är ju att Shane Gostisbehere i flera matcher i rad nu har fått sitta på läktaren helt enkelt som healthy scratch.
Ja. Medan Andy McDonald, som ju anses vara ett av de sämre kontrakten i hela ligan, han var nedskickad i farmalaget, ansågs helt hopplös, anses fortfarande helt hopplös av många. Han får mest ifill av alla i laget.
Ja, alltså han är i alla fall en av de som, jag tror faktiskt, och det är Flyers fansen naturligtvis mer positivt inställda till, att Provorov verkligen har etablerat sig, och jag tror han är ju den som spelar mest nu. Men McDonald får ju över 20 minuter per match.
När AMAC har fått mest tid.
Ja, exakt. Och, och grejen är ju nu att här om natten, jag tror på tisdagskvällen, så bjöd ju faktiskt Flyers in sina fans till eller säsongskortsinnehavare till ett sånt här klassiskt möte när Dave Haxtell var på plats bland annat, och de fick ha en liksom dialog, och det var ju han blev ju ganska grillad då, Haxtell, för det var ju många fans som helt enkelt passade på frågan, vad håller du på med liksom, varför spelar en McDonald och inte Shane Gostisbehere, och då var det ju en ganska aggressiv Haxtell som stod upp för McDonald och inte direkt för Gostisbehere på samma sätt, om man säger så. Det var liksom, alltså det var ganska häpnadsväckande citat som skar i Flyers fansens öron.
Att, ja, om att McDonald har en bättre uppsättning skills.
Ja, och att han är en legitim tredje back typ. Och han har förtjänat sin plats den första dagen på campen när han kom tillbaks. Så han är en effektiv spelare, och jag skiter i vad som står på sociala medier. Ni får säga vad ni vill. Jag är kapabel att utvärdera mina spelare själv. Det är jag som är NHL-coach här liksom. Och Shane Gostisbehere, klart att han talar varmt om honom och sa att han har fantastiska offensiva egenskaper och han är jätteviktig för deras framtid. Men han sa i princip att han är en envägsback som inte kan spela försvarsspel och att han har svårt den här säsongen. Och att det är evident for everybody. Så liksom, det är ju bara att titta på Ghost i spel så ser ni. Tyckte han då. Så att,
ja, märkligt.
Ja.
Och det finns ju andra också. Det finns ju forward som tycker används så mycket på bekostnad av andra.
Ja, alltså typ en sån som ja, som jag pratade om, alltså, som varit det ständigt. Chris Van de Velde är ju en favoritspelare till Dave Hackstall. Spelat alla matcher den här säsongen.
Ja.
Blir aldrig petad, trots att Flyers-fansen tycker att han är sämst på isen nästan alltid. En sån som Travis Konecny, som är en jättespännande forward, alltså, som de draftade så sent som första runden här 2015, var ju McDavid-draften, och som har gjort det bra, alltså producerat bra den här säsongen. Som nu tyvärr skadad då när han fick spela igen, men som också har varit petad mycket på slutet. Trots att han är en av deras mer framträdande offensiva spelare. Och det blir liksom lite grann som att de här två spelarna, framförallt i och med att de har fått sitta, både Konecny och Gostisbehere, liksom blir problemet lite grann. När det finns ju mer problem, alltså i alla högsta grad, det är väl Van de Velde och McDonald delar av problemet. Och en sån som Claude Giroux, som han naturligtvis inte ska sitta, men han har ju bara gjort ett mål 5-5 de senaste 20 matcherna, tror jag. Minus 15 på de matcherna. Mm. Så det är liksom ett systemfel snarare än att det är vissa spelare som ska hängas ut, som det har blivit lite grann nu. Så man undrar lite vad Hackstall håller på med faktiskt.
Ja. Ja, jag intar ju också, inte bara är försiktigt, och jag intar också oftast en ödmjuk hållning i de här frågorna. Jag går utan tvekan med på att en NHL-coach förmodligen vet mycket mer om det här än vad jag gör.
Ja, det kan man ju stryka under på.
Förmodligen, va?
Ja, jag talar för mig själv också.
Ja, men det behöver du inte, bara för att jag säger så. Jag har sämre självförtroende än sådana som du.
Alltså?
Med det.
Jag är ju hysterisk.
Men i det här fallet så är det verkligen anmärkningsvärt. Det får jag lov att säga.
Ja, det tycker jag faktiskt.
Man häpnar lite.
Ja, och jag tycker faktiskt, ja, jag håller med dig, och jag tycker att i det här fallet, det som är grejen med Philadelphia för Flyers, de ligger ju fortfarande precis på slutspel. Det är nog en poäng ner de har till Boston, va, som är precis utanför nu. Och visserligen har ju Islanders och Florida har väl lite färre matcher spelade, så de kan gå förbi här. Men de är ju fortfarande i allra högsta grad med i racet här.
Ja, det är ett problem för Boston. Det har känts länge som att de har spelat 1 miljon matcher fler än alla andra.
Ja, ja. Men alltså, det som jag tycker Flyers har hamnat i det här facket nu, att de är lite, de är ju absolut för dåliga för att vara en contender. Men de är för bra för att hålla på och slåss med lottery pick och börja tanka. De är ju där i slutspelsgränsen liksom, precis där de ligger, ungefär så bra är de liksom. Och det är klart att, och det förstår jag också, att man har som tränare har press från sig från ägarhåll, och det är ekonomiska frågor och så vidare, att man måste ta sig till slutspel för att hålla liksom, alltså det finns ju mycket, så det är klart att det är positivt att ta sig till slutspel och att man måste tänka så, men samtidigt så känns det som att det blir lite att man liksom skönjer en liten identitetskris här i hanterandet av spelarna, när de inte riktigt vet om de ska gå all in för den här säsongen eller om de ska tänka framåt. För ska man tänka framåt så finns det ju ganska mycket hopp kring Flyers. Alltså vi har ju Ghost i spel. Det är Konecny och det är de här killarna, AHL-backarna, Sanheim och Morin, och det är liksom, ja, det finns ju, och Provorov inte minst. Alltså, borde man inte liksom, istället för att slänga in veteraner så här för att de tror att det ska hjälpa dem den här säsongen och kanske kravla över slutbesträcket, att det är bättre att verkligen satsa långsiktigt och lite som Toronto, att verkligen ge ungdomarna chansen och låta dem successivt få ta över det här. Alltså bli kärnan i laget igen. Tillsammans med Chiron naturligtvis och så vidare. För nu tycker jag att det blir lite att de inte riktigt vet vad de vill.
Nej, det är lite konstigt för Ron Hextall då. General Manager verkar ju vara inne på den sortens tankar du uttrycker nu.
Ja.
Han har verkligen städat och lyckats avyttra kontrakt som ingen ville ha. Och så. Och sen fastnar de i det här igen.
Ja, precis. Ja, det är faktiskt, det känns inget bra, tycker jag. Och det finns, alltså, på forwardsidan en sån som jag personligen skulle tycka, de har en kille i AHL som har gjort väldigt mycket poäng, Taylor Lair, han är väl ingen så här supertalang, men absolut finns NHL-potential honom att kunna producera, för det har han verkligen visat i AHL. Han har visserligen fått några chanser i NHL i år. Men släng upp honom istället för Vandy Veldy som man vet inte kommer någonstans. Liksom, och som bara spelar, ändå bara gör sina 11-12 minuter per match utan att göra en avtryck. Alltså testa att få Lyre, det kan ju ge mycket större avtryck på sikt. Liksom. Nu när de ändå är kanske ändå inte ens något slutspel med den här truppen. Liksom. Så att jag tycker att de står och väger där mitt emellan och hamnar i den här läskiga zonen där man inte är ett topplag och inte ett bottenlag heller. Och så kanske man successivt jobbar sig neråt snarare än uppåt. Om man tänker för kortsiktigt. Liksom. Som det känns som att Hextall gör just nu.
Ja. Hextall och Hextall.
Ja, det är svårt att skilja på dem där. Men vi hyllar ju Hextall, men inte Hextall.
Nej.
Om jag nu uppfattar det.
Oj, ja, enligt, nu var jag tvungen att gå in och titta på Viber. Det hävdas att de äldre spelarna, han hävdar att de äldre spelarna, sägs det ju då, Flyers hit, så bör tröttna på behandlingen av Ghost Despair.
Ja. Jag förstår inte riktigt. Till och med dem.
Ja, ja, ja. En udda och kanske inte helt lyckad situation. City of Brotherly Love.
Ja, som sagt, där är jag menar, sånt som Viber har ju uttryckt nu också, att bara gärna för mig att sparka Hextall och ta in Julien då. Ja. Men som sagt, det är svårt, det blir dyr historia att skicka, göra sig av med Hextall nu när man ganska nyligen har förlängt med honom, liksom, med ett fyraårskontrakt. Ja. Det är nog inget alternativ för Hextall just nu, verkar så.
Nej, och hörru du, du han ju nämner dem som kortaste, men betydligt roligare har de längre ner längs Interstate 95,
ja,
i Washington DC, den amerikanska huvudstaden.
Ja.
Du han ju nämna helt kort, men alltså de har deras offensiva firepower håller ju på att gå i spin fullständigt.
Ja, det finns ingen kontroll. Nej.
De slog Kings med 5-0. Nej, de slog Carolina med 5, ja, de slog Kings med 5-0 i söndags. Och Carolina med 5-0 i natt. Och det betyder att de nu har gjort minst 5 mål, 9 hemmamatcher i rad.
Ja.
Och det är ju faktiskt unheard of i modern NHL-era.
Ja, det är det. Det låter ungefär som att man spelar på amatörnivå på NHL-17 i e-sports eller någonting. Liksom. Det låter ja, inte riktigt realistiskt. År. Ja. Ja, det är faktiskt sjuka siffror för Washington Capital. Så där pratar vi om djup. Alltså till skillnad från, inte minst Anaheim Ducks då, så väljer man att, alltså det är ju till och med en sån som Jay Beagle gör ju massa poäng. Det är liksom varenda kedja. Burakovsky har ju verkligen kommit igång nu. Kuznetsov som var så seg i början. Det har vi pratat lite om tidigare, men alla fyra kedjor.
Connolly
till och med. Ja.
No. Ja, det var Marcus Johansson hade jag luren efter den här matchen eftersom jag så ofta pratar med Bäckström. Varierar med lite. Och det var ju Mojo gjorde mål igår.
Ja.
Sitt 17:e, så han är ju också i högsta grad på G.
Ja.
Och han sa just det, att det är verkligen fyra kedjor som producerar lika mycket. Det är verkligen inte bara en klyscha i det här fallet, utan man har fyra kedjor som kan gå in och de gör mål hela tiden. Alla är bra.
Ja.
Alla har självförtroende, alla liksom
ja, men
alla fungerar.
Och det är ju dagens NHL, det är ju ett av de absolut tydligaste delarna i framgångsreceptet, det är ju att ha bredd och att man har fyra kedjor som kan gå in och hjälpa till och bidra poängmässigt. Liksom. Det var ju så, ja. Pittsburgh inte minst vann Stanley Cup förra säsongen.
Och de är bra defensivt och de har bra målvakter. Det var Grubauer höll nollan i förra matchen och Holtby i den här.
Ja precis, det är ju båda två, vem de här ställer där. Så jag menar, vi nämnde ju Holtby som en gjuten Vesina kandidat i förra podden. Och nu,
ja.
Jag menar, även när Grubba har ju nästan lika bra siffror. Så att det verkar inte spela någon vem de ställer där nästan.
Ja, ja men det är ju så jävla häftigt med ett lag som är så bra offensivt. Ja. Som gör så mycket mål. Det är ju underhållande.
Ja, som vi alltid nämner med Washington, det här med att deras säsong egentligen börjar i april när det är slutspel, när de ska för en gång skulle leverera det. Men man är ändå lite imponerad över att de grundserie efter grundserie efter grundserie har motivation nog att kunna gå ut och vinna med 5-0 på reguljär basis.
Ja.
Att de tycker det är så roligt liksom.
Nu leder de grundserien med 5 poängs marginal. De är först upp på 80 poäng. De har en målskillnad på plus 66.
Ja, det är faktiskt sjukt.
Fyra raka, ja. De är men igen, för vi vet ju historien. Vi vet vad som brukar hända på våren. De har ingen framgång egentligen förrän de tar sig förbi den där andra slutspelsomgången. Och återigen ser det ut som att de kommer hamna i en clash med Pittsburgh förr eller senare. Och det är inte så kul.
Nej, precis. Det är ju där deras säsong definieras, kan man säga.
Ja, verkligen.
Om det är fiasko eller om det kan bli...
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men du, apropå den där 5-0 där då, så nämnde jag ju att de slog Kings med 5-0 i söndags. Mm. Sen fick Kings stryk med exakt samma siffror, 5-0 mot Tampa då.
Ja, just det, det kan du poängtera. Det är...
Så de har 5-0-5, eller 0-5-0-5. Det är betydligt mindre roligt.
Ja.
Och det är något som inte stämmer där. Igår var ju, fick ju Boda i skulden av Daryl Sutter.
Ja, det var ju inte nådigt vad han fullständigt uttalat kom fram med den stora, vad säger man, med motorsågen där liksom.
Det är inte ofta man ser coachen såga enskilda spelare på det sättet längre.
Nej, han sa liksom att han var direkt dålig och det första målet, det är för dåligt. Och det femte målet, det är katastrof.
Liksom. Han är veteran, han måste vara bättre än så här.
Ja, precis. Jag tycker det är lite taskigt mot vår vän Budaj som ju har fått märkligt not för att bli första keeper i Kings i år. Och faktiskt har fina siffror och många gånger vunnit match åt dem. Han har ju hållit nollan rätt många gånger den här säsongen. Han har ju liksom ungefär quicksiffror. Vad Quick brukar ha i en grundserie, det har Peter Budaj i den här säsongen, så han har gjort det väldigt, väldigt bra. Men här får han liksom ta all skit för att det går dåligt just nu. Det får han från Daryl Sutter som en riktig liksom skopa skit.
Ja, jag såg dem ju för några veckor sedan på Garden och tyckte inte att de gjorde särskilt gott intryck. Vad var ditt intryck från jag menar för stryk av Jumbon i östra sammanhanget med 5-0? Det är inte bra.
Nej, det är inte bra. Nej, alltså visst. Han har väl lite rätt i att Boda hade ju inte sin bästa match. Det ska vi konstatera. Jag tyckte att de kändes lite grann som Tampa Bay mentalt just i den matchen. Även om det gick bra för Tampa Bay den här gången. Men grejen var att Los Angeles kom ju ut stenhårt och sköt 19 skott i den här första perioden. Och gjorde verkligen, de var på gång liksom. Men då var för en gångs skull Ben Bishop helt omutlig i kassen och verkligen räddade Tampa Bay. Och när väl Tampa började göra sina mål, då var det här typiska korthuset som faller ihop och då liksom bara börjar den snöbollen rulla. Så att de känns inte i balans just nu och det verkar inte Daryl Sutter var heller när han uttalade sig på det viset. Och jag, alltså det som vi har sagt tidigare också, att Kings bredd är ju för dålig just nu. Alltså, det är ju ingen stark forwardsida och speciellt inte när en sån som Anssi Kopitar, som jag tycker visserligen har kommit igång här på slutet, något sån här spelmässigt i alla fall, inte har någon bra säsong. Då är det deras liksom, alltså det, så som den truppen är byggd, så har ju de i allra högsta grad passerat Zenit och det börjar komma ganska långt nu på nedförsbacken liksom. Och det är väldigt svårt att göra justeringar med tanke på att de ligger så tätt mot löntaket också. Så de har ju, där har ju verkligen Lombardi försatt dem i en riktigt jobbig situation på sikt. Och det mesta talar ju snarare för att det här är bara början på raset än att de har kommit en bra bit in i det, tycker jag i alla fall. Så att, nej. Kings är inte i en bra situation.
Nej.
Usch.
Usch, säger han.
Usch, säger han.
Ja.
Som jag brukar säga.
Nu känns det som vi inte hade någon bra övergång alls. Men vi sa att vi skulle nämna... Ja, låt höra.
Ja, men för att återknyta till något lite mer positivt så vill jag ju... Då tycker jag vi kan nämna... Som ett lag som du ska se här snart... på torsdagen, imorgon när vi spelar in där, så är det ju då Nashville Predators som kommer till Garden.
Ja, det är tätt på given.
Ja, Och det är ju ett blågult lag färgmässigt och även på många sätt spelarmässigt, med tanke på att det är många svenska spelare som gör väldigt bra ifrån sig där nu. Filip Forsberg har ju verkligen kommit igång, gjort väldigt mycket matchavgörande mål sista månaderna, kan man säga.
Ja. Inklusive i natt.
Ja, precis, exakt. Kalle Järnkrok är bra nu. Viktor Arvidsson, inte minst, är väl den stora överraskningen.
Ja, det har han ju varit hela säsongen.
Ja.
Man skulle inte säga att han är dålig, för svenska publiken är inte det, som han har varit så framstående i SHL, men här har det ju, för många här är det ju en doldis.
Ja, precis. Exakt. Han har ju varit...
Som kom för den nordamerikanska publiken, hade inte räknat med att det namnet skulle vara något av de mer spektakulära, men det har han ju, det har han varit.
Ja, så, som jag nämnde här i någon podd för några månader sedan, att Pique Subban sa det var, han kände inte till honom när han kom till Nashville, och nu säger han att det är den absolut största överraskningen sedan han kom dit. Han bara, oj, vilken spelare liksom.
Ja.
Och han är ju, det är en Duracell-kanin.
Ja, exakt. Han är fantastisk energi och ger aldrig upp. Liten, ettrig, men snabb och skicklig också.
Precis. Han är skicklig också. Och han har liksom, han är feisty. Han är liksom, han är ju liten, så han är ju chanslös i så här gurgel framför mål. Men han ska ändå hålla på där då.
Ja.
Och tjafsas lite och så här. Så han har ju en ruggig inställning i match efter match.
Det kan bli hård fight mellan honom och Zuccarello här på.
Ja. Ja, de är lite liknande faktiskt. Och jag är värt att notera, tycker jag, det är att Viktor Arvidsson är inte bara den i Nashville som har skjutit flest skott den här säsongen, utan han har skjutit flest skott av alla svenskar i hela NHL.
Ja.
Bara sådär, 158 skott. Och faktum är att det är ju ingen tillfällighet, för att när han spelade AHL för ett par år sedan så sköt han ju mest skott i hela AHL också. Så att det är ju en, alltså han, och det är ju just det här kontinuiteten som man vet att man får med Viktor Arvidsson, att han går in 100% i varenda byte, i varenda match, back to back, var han är, bortaplan, ja, hemmaplan. Och då blir det ju 3-4 skott per match liksom. Ja. Och det är retur och det är skott utifrån och det är allt för det. Så att,
hungrig
spelare, det är rätt uttryck. Så att, och nu måste grejen att hans kontrakt går ut här i sommar, så att, och det hade de ju inte riktigt räknat med. De planerar ju här för att förlänga med Ryan Johansson med en ordentlig löneförhöjning. Nu måste de ju ge Viktor Arvidsson, som mer eller mindre sitter på minimilön i NHL-måttmätt här. Han ska ju få en kraftig löneförhöjning om han fortsätter så här. Och det talar ju allt för att han kommer göra. Och så måste de ju skydda han i expansion-draften också. För annars hamnar han ju gratis till Las Vegas där. Och då kommer de ju definitivt att plocka honom. Så ja. De är även lite överraskade i Nashville själva över den här utvecklingen. Men ja. Apropå överraskningar, tycker du vi ska gå in på det snart? Eller ska vi, ska...
Nej, vi ska bara nämna om Nashville också. Att det var ju en lite skakig höst.
Ja, det var det.
De var ju tippade som topplag, men hade svårt, och framförallt på bortaplan, och hade svårt att hitta kontinuitet. Men det har de gjort nu och ligger, jag har ingen skrivit på att det är någon säker pass, men de ligger trea hyggligt stadigt i Central Division. Men de är ju jävligt indragna i striden runt strecket där. Det är några lag som... St. Louis tycks ju ha kommit igång efter tränarbytet. Det har fått en liten effekt i alla fall.
6-0 här mot 8.
Mike Joe.
Ja, en gång till.
MN Johan i Minnesota hånar mig för att jag inte kan säga Mike Joe.
Ja, men nu,
jag vill säga Mike Joe.
Ja, men nu har du sagt rätt 3 gånger i rad, tyckte jag. Du var väldigt...
Mike Joe, han har fått...
Bra.
Jag vet inte om det är bevis för att han är bättre än Ken Hitchcock, det tror jag inte. Men det har ju gett en effekt i alla fall. De har skakat om laget och han puckade upp Magnus Pejer i matchen igår, och det slutade med att han gjorde ett otroligt snyggt mål.
Ja, precis. Det är exakt. Och det är ju intressant, inte minst som du säger, för den striden kring slutbestrecket. För att kommer St. Louis igång här och det är fler lag som nosar i alla extra grader, så det börjar ju även, det är ju intressant även på den västra sidan där det kanske inte riktigt varit lika jämnt.
Det blir racing i det sista, sa Filip igår på telefon från Nashville. Han sa också att vi har hittat vår identitet. Det var lite de sökte sig fram under hösten, men nu har de hittat sin identitet, och han tycker att känslan är samma som i fjol. Det var bara det jag ville avsluta. Men du ville gå in till något annat. Vad var det nu, Jonathan, du ville prata om?
Ja, men vi ska ju, ja, alltså, vi hade ju tänkt att vi skulle ta upp lite överraskningar den här säsongen? Det känns som att vi har gjort det redan lite grann i podden i form av till exempel Viktor Arvidsson inte minst. Men vi ska ju nämna några vi kommer på lite sådär spontant. Både negativt och positivt. Men jag vet inte om vi ska gå in på en spelare först innan vi gör det som absolut inte är någon överraskning att han är ligans bästa spelare den här säsongen. Och som vi kanske kommer prata om ännu mer nästa vecka. För då har han förmodligen gjort sin 1000 NHL-poäng. Han står på 998 när vi spelar in där. Och det är Sidney Crosby.
Ja. Ja, vad finns det mer att säga om honom som vi inte har sagt? Men det är ju en synnerligen mäktig säsong. Alltså just nu ser det väldigt snyggt ut på the leaderboard. För han leder poängligan med 60 poäng och han leder målligan med 30. Så det, han har 30 plus 30 helt enkelt. Det är ju snyggt.
Det är snyggt.
Först upp på 30 mål.
Ja, det är sjukt att han har 30 mål alltså. Han missar ändå rätt mycket matcher i början där också. Så han har ju överlägset bäst poängsnitt om man jämför med till exempel Conor McDavid som också gör en fantastisk säsong. Men det är ju ingen tvekan om att det är Sidney Crosby som är världens bästa spelare fortfarande.
30 mål och 60 poäng på 46 matcher. Ja, han har ett poängsnitt på 1.30.
Ja, och faktum är att hans karriärpoängsnitt i den här lönetagseran och så vidare, lite mindre mål eran är just 1,33. Så det är ju ingen tillfällighet det här, utan han är ju liksom, han har ju varit så dominant i ett decennium nu, så det är ju bara att slänga upp han där bland Gretzky och Lemieux som världens bästa spelare genom tiden i princip.
Det är bara att ställa honom på en piedestal.
Ja.
Du är bäst, Simon.
Ja, jag tycker det är lite intressant där. Det kommer lite artiklar, extra mycket fokus på Crosby nu med tanke på att han är så nära den här noteringen, och det kommer ju bara rasa in ytterligare när han väl når den. Då kommer det vara stora festligheter. Men jag tyckte det var lite kul citat av Taylor Hall häromdagen som sa att Sidney Crosby, han är också ligans bästa grinder. Han är liksom bäst på allting han gör. Han skulle kunna vara en av världens bästa, kanske världens bästa defensiva spelare om han antar den rollen också. Men just det här med grinder, att han är ju grym i sargdueller. Han är grym på att få ut pucken ur de mest trånga situationer, och han är liksom bäst i världen på att hitta lösningar när han har så minst tid på sig.
Ja.
Och liksom, han är ju feisty och han har inställning och han tränar hårdast i Pittsburgh liksom. Han är nästan alltid han som stannar kvar längst på träning och
så. Han har en drive som liknar nästan ingenting. Han vill så oerhört gärna vinna hela tiden. Han blir aldrig mätt. Alltså han har vunnit allt som går att vinna flera gånger om.
Ja, alltså. Så,
och han är extremt angelägen om att vara bäst i världen. Även om man inte uttrycker det så det brukar Hagelin prata om att han är nog han är en av de största vinnarna i världen överhuvudtaget, just därför att han har den inställningen.
Ja, för det är faktiskt helt sjukt egentligen att han är så dominant den här säsongen. När han alltså har vunnit Stanley Cup, han har vunnit MVP-priset, han har vunnit World Cup precis den här säsongen, vunnit MVP-priset där också. Han har vunnit allt han har kunnat göra. Ändå så ska jag hålla på att göra 30 mål och leda poäng i den här säsongen också. Han kan ju liksom, ja. Han har ju rätt att börja, han behöver ju inte gossa på så här mycket nu tycker man, men han har ju sånt sjukt driv så att han vägrar ju stanna liksom.
Ja, han tränar hårt fortfarande för att bli bättre på saker. Han tycker inte att han har varit tillräckligt bra. Ja, det har vi pratat om flera gånger i år. Att hans skott har blivit bättre. Mm. Och att det är förmodligen en drivkraft från honom extra nu att han vägrar överlämna titeln till Conor McDavid riktigt än.
Nej.
Han vill vara bättre. Han vill vara nummer ett fortfarande, och det är han.
Det är han ju. Tveklöst, det går ju inte att säga något annat. Just nu i alla fall, det är ingen snack om det.
Nej, han är ingen överraskning, men det är ändå fascinerande.
Det är lite för, alltså även om det kanske blir det blir allra mest rubriker när han gör sina 1000 poäng, så känns det som att det var värt att notera det även i denna podd här faktiskt.
Värt att notera också innan du kommer in på dina överraskningar att det har gått bra för William Nylander på slutet. Han gjorde han gjorde ett hattrick där.
Ja, hans första.
Och, ja. I Boston.
Ja, bara för just det. Precis.
Han kanske bidrog till att Claude's ridå gick ner.
Ja.
Det var lite roligt för att Babcock hävdade efteråt att det berodde bara på att hans kompis David Pasternak hade gjort 2 mål och William vill alltid vara bättre än honom. Vi borde ha med oss Pasternak som motståndare i varje ring. Då skulle William vara helt otrolig hela tiden.
Ja, just det, de gamla SSK-radarpartners det förstås.
Ja.
Nej, men det är alltså, och Babcock har ju faktiskt börjat använda sig mer av Nylander nu igen. Det var ju ett tag där när han fick lira i fjärde kedjan liksom. För att han skulle anpassa sig till centerrollen och det tvåvägsspelet och allt det, bara för att han inte hade täckt ett skott i princip på ett korrekt sätt tidigare under säsongen. Det känns lite så i alla fall, men nu spelar ju ytter igen i första kedjan, är det uppskrivet som i alla fall, med Kadri som center och Komarov, och får ju fortfarande lira första PP med Matthews, och det trillar in poäng efter poäng liksom.
Ja.
Så att det är ju inget, det är inget att tveka på att Nylander är vår kommande storstjärna här i NHL, förmodligen av forwardsmässigt. Det är han och Forsberg som, och Raquel kanske ska jag slänga in där också, som känns som det mest spännande vi har på gång. Inom närmaste framtiden i alla fall.
Ja, så att, ja, det kommer, Rian Nylander kommer bli en superstar i den här ligan.
Han också. I ett otroligt spännande lag.
Ja.
Så är det.
Ja, men nu då? Nu har vi kommit fram till din punkt som är, vi skulle utse tre positiva och tre negativa överraskningar. Jag har haft så mycket att göra så jag har inte hunnit med det, så vi tittar på din lista. Och vi tänkte, den var ju så därför att vi tänkte dessutom att det skulle vara inte de mest givna namn. Jag kan bara sitta och säga Ken Atkinson här.
Nej, precis. Det är ju det som är grejen. Jag har ju en förmåga att bli lite för obskyr i såna här lägen och ta lite konstiga namn. Ingår ju i min personlighet. Så vi får se hur lyssnarna här reagerar på det. Men vi kanske missar nog, som sagt, några givna namn. Men vi har några personliga favoriter kanske. I alla fall jag. Du har inte hunnit tänka så mycket, men vi får se vad vi kommer fram till. Men ska jag börja då, direkt?
Istället för att vi utgår från din lista. Ja.
Ja, men jag tar ett namn här som inte är så konstigt då, som jag tycker, men som jag tycker inte vi har tryckt på så mycket i podden faktiskt i den här säsongen, men som absolut är en stor överraskning. Och inte minst för mig, eftersom att jag har sågat honom konsekvent i 2-3 års tid mot vad förväntningarna på honom har legat någonstans. Och det är faktiskt Mikael Granlund i Minnesota Wild.
Ja.
Som ju nästan ligger på en poäng per match den här säsongen. Han är ju en av många som verkligen tagit stora framsteg i Wild den här säsongen. Det är ju alltså Niederreiter, Coyle och vi har ju Eric Staal som kommit in och varit fantastiskt bra. Och Dubnyk i kassen och sådär. Det finns ju hur många som helst man kan nämna. Men jag har ju klagat så mycket på att den här generationen som skulle bli Wilds nya kärna har stått stilla så länge nu. Och Granlund har ju nästan lett den, tycker jag. Det är liksom, han har liksom inte kommit över den här tröskeln att bli en riktigt ledande spelare i laget.
Nej, ja, just det. Men under Boudreau så har det plötsligt han exploderat.
Ja, precis. Han har exploderat och till slut så formar han en fantastisk radarpar med inte minst sin landsman, den rutinerade Mikko Koivu. De två, alltså faktum är att den kedjan, nu har vi Jason Zucker spelar där också, den trion ihop, inte minst den finska duon, har ju, alltså det är ju en fantastiskt bra chattan-kedja, alltså när det kommer till att möta motståndarnas bästa spelare och ändå producera framåt och inte täppa till bakåt också. Det är liksom, vi har ju snackat mycket om Backlund, Kachak, Frolik-kedjan och inte minst Silverberg, Koglian och Kessler och sådär, som den typen av kedja också, men faktum är att Korbo och Granlund har fantastiska siffror dem också. Så att Granlund gör ju en enastående fin säsong, 48 poäng på 52 matcher. En statistik som inte är så creddig längre naturligtvis, men av förståeliga skäl, men som är så pass anmärkningsvärd så att det måste lyfta fram en. Det är ju plus 30 plus minus statistiken också.
Mm. Och hade sitt ett hattrick häromdagen.
Just det, precis. Var
den finska melodin på slutet. Sebastian Aho hade en, Granen hade en, och senaste natten mest anmärkningsvärt av allt kanske var att Rantanen hade en hattrick, ett hattrick för Colorado mot Montreal. När de nollade Montreal.
Ja, just det. Precis. Ja, det var ju sjukt alltså. Ja, mountplats för Montreal och en enstaka fjäder i hatten faktiskt för Colorado lyckas med det. Och Rantan.
Ja. Ja.
Jag köper din
Granlund.
Du köper det, ja, men det var ju skönt. Och jag vill säga, tillägga en kort sak om Minnesota, att den här generationen har alltså lyckats verkligen etablera sig. Alltså liksom ta över den här rollen nu, alltså även de som har spelat som jag nämnt. Men det som är så mycket spännande för Wild på sikt också, det är att de har ju så mycket som kommer underifrån här snart. Alltså vi har Joel Eriksson Ek, de här killarna i JVM, Jordan Greenway, Luke Kunin och så inte minst då Kirill Kaprizov som har varit fantastisk KL den här säsongen. Alltså Wild som går så bra den här säsongen, det coola är att de har så mycket på gång också. Vilken framtid, vilket val han gjorde trots allt, Bruce Boudreau, när han valde att skriva på för just Minnesota. Det har varit en jackpot.
Yes, sir.
Ja. Vill du sticka emellan med någon annan? Ska jag gå vidare?
Nej, gå vidare du.
Ja. Ja, då har jag faktiskt skrivit en spelare som är kanske inte riktigt ändå kvalificerar sig som en överraskning. Det tycker jag inte. För att, och så otroligt fantastisk har han inte varit den här säsongen heller. Men jag tycker att han är lite, han är lite underskattad ändå, tycker jag. Så det är kanske snarare i det facket han hamnar. Men då vill jag ändå nämna, för själva laget är en stor överraskning. Och den jag vill peka ut i sammanhanget är faktiskt Mark Stone.
Mark Stone?
Mm. I Ottawa alltså. Som, för jag som gillar att titta på lite sån här avancerad statistik, konstaterar ju då att Stone har bäst possession-siffror, Corsi i alla fall, relativt till sina lagkamrater i hela NHL. Alltså genererar mest skott framåt sett till den omgivningen han har i hela ligan. Och det tycker jag är ändå anmärkningsvärt. Har gjort flest poäng också av alla spelare i Ottawa, och bara bortse från Erik Karlsson som alltid vinner en interna poängliga. Det är lite sjukt egentligen att back, alltså prenumerera på den titeln, men då är det ju Erik Karlsson också. Det är inte vem som helst. Men Mark Stone är tätast bakom där. 18 mål har han gjort den här säsongen, vilket är starkt. Han har dock en ganska sjuk skottprocent på nästan 20%, vilket ju aldrig kommer hålla hela säsongen. Men jag vill lägga till där att det är ju ofta de bästa målskyttarna som har hög skottprocent också, så det är inte bara en tillfällighet. Utan har man ett bra skott, då gör man ju mer mål också naturligtvis. Och så tycker jag det som är, alltså hans kontrakt också, han sitter och tjänar alltså 3,5 miljoner dollar per säsong fram till 2019. Det är ju alldeles för billigt för en sån som Mark Stone, som jag tycker har varit så otroligt bra ända sedan han kom in i ligan. Han kom in och så var han fantastiskt bra, så bra att han till och med petade ner Filip Forsberg och blev nominerad till Calder Trophy den säsongen. Det var ingen som hade räknat med det, men efter det så fick han absolut ingen sophomore-slump, utan han var jättebra i fjol också. Och i år igen så går han mot en 60-70 poäng. Så det här är en väldigt stabil spelare för Ottawa som levererar kväll efter kväll efter kväll, tycker jag. Och han är bra på att spela fram, han har bra skott, han slänger in returer, han kan styra lite grann i powerplay. Så att jag gillar Mark Stone och jag tycker han är underbra.
Ja, det är tydligt det.
Ja.
Och, men han spelar i ett lag som är och förblir svårbedömda. Går åkte de på 6-0 mot St. Louis på hemmaplan. Det är inte bra. Alltså, det ska inte hända.
Det är lite Boston Bruins timing här på min hyllning av Mark Stone, ungefär som att de ska sparka coachen precis när Patriots ska hyllas. Så jag får ta på mig den. Att just nu kanske inte Mark Stone står allra högst. Men jag tycker det är så typiskt Ottawa också, att de är så försiktiga, och det är ju positivt för dem, för det har gett väldigt bra utdelning. Men att ge ut sådana här stora kontrakt till spelare, de är så otroligt försiktiga, och spelarna köper det på något vis ändå. Alltså, jag menar, Erik Karlsson har ju också väldigt, väldigt låg kontrakt fortfarande på 6 miljoner dollar per säsong. Vi vet ju, Mike Hoffman fick gå till arbitration år efter år efter år innan han till slut fick sin stora payday. Och Kyle Turris sitter och tjänar väldigt lite pengar också, precis som Mark Stone. Så att det är ju väldigt positivt för ett budgetlag som Ottawa. Men
tjänar väldigt lite är väl relativt.
Ja, det är precis, exakt. De är multimiljonärer och har ekonomiskt oberoende. Så här sitter jag och snackar om att de tjänar lite. Men marknadsmässigt så gör de väldigt kap hela tiden.
Ja, din sista då?
Ja, vem har jag skrivit upp med då? Ja, jag har ju massa namn här, så att jag får...
Ja, men det får du får nöja dig med.
Jag får ta en till då. Vem ska jag ta då? Ja, jag har ju redan nämnt Viktor Arvidsson, så det var ju tråkigt. Men nej, ja, en spelare som jag har nämnt ganska mycket ändå, så det här känns lite... nu blir lyssnarna och du lite besviken på att jag tar upp det här namnet, men jag är ju ändå imponerad av Mark Scheifele i Winnipeg.
Ja, du hade ju tänkt så mycket på det här. Så.
Ja, jag vet. Och så är jag som besvikelse. Vilken underprestation.
Du är aldrig en besvikelse.
Ja, men jag kan väl säga Mark Scheifele då. Jag har ju, gillar ju verkligen Mark Scheifele. Jag tror inför säsongen att jag sa att jag tycker att han har ett av ligans bästa release. Liksom.
Mm.
Och redan förra säsongen såg vi att han var på gång när han spelade med Blake Wheeler och Nikolaj Ehlers. Den var ju kanske NHLs hetaste kedja ett tag i slutet på förra säsongen. Och nu har det istället blivit Patrik Laine och Ehlers och Scheifele som spelar ihop, framförallt den här säsongen, och har varit en av NHLs bästa kedjor. Det vill bara stå fast vid att Scheifele har ett otroligt bra skott, för han är ju öst in mål, och han ligger ju på en poäng på matchen också den här säsongen. Vi såg ju Team North America till exempel, var det väl inte så många som snackade om just Scheifele inför den turneringen, utan all fokus var ju på McDavid och Matthews och Gaudreau och så vidare. Men Scheifele fick ju en väldigt framträdande roll där. Och det är ju inga konstigheter. Och han har bara fortsatt ta fart efter det. Alltså jag tycker Scheifele... ja, som i början av sin karriär var ifrågasatt och lite segstartad, och Winnipeg Jets allra första val genom tiderna i draften sen de flyttade från Atlanta. Men nu är han ju en franchise-spelare, så jag tycker Scheifele bemästrar det mesta på isen, både offensivt och defensivt och framspelarmässigt och sitt skott inte minst. Så att, Scheifele har bara återigen liksom bevisat för allihopa den här säsongen att han är en franchise-center.
Ja. Ja. Låt mig då också nämna en positiv överraskning. Ja. Eftersom det är en jag ser ofta, och ingen hade räknat med något annat än att han skulle vara en bra breddspelare för New York Rangers när de skrev kontrakt med honom i somras. Och det är Michael Grabner då.
Ja.
Och nu är han lagets bästa målskytt. Han gjorde sitt 25:e igår. Ja. Och det är ju 25 synnerligen... Ja. Och är ju hela tiden en av deras bästa spelare. Men det är framförallt tack vare sin enorma speed då.
Ja.
Han är ju något fruktansvärt snabb och kommer i enorm, alltså ofta i 4-5 så kommer han ju ofta loss i kontringar, frilägen.
Ja.
Och det här är mannens bästa säsong. Så han gjorde 34 mål med Islanders 2010-2011. Det är ju länge sedan.
Ja, det är länge sedan.
Sen dess har han inte varit i närheten av de här siffrorna. I fjol på 80 matcher med Toronto gjorde han 9 mål.
Ja, han har ju varit mer eller mindre klappkass de senaste åren.
Ja, och här har han fått en sån nytändning på Manhattan, så det är faktiskt häpnadsväckande. Det är en av de främsta orsakerna till att, att Rangers trots allt går mycket bättre än många, inklusive mig, hade trott.
Men det här tycker jag också är en coachfråga, för att alla vet ju om att Michael Grabner är en av NHLs bästa, snabbaste spelare. Han har ju varit ena sedan han kom in i ligan, och han vann väl någon sån competition på någon All-Star för mig i början av sin karriär också. Alltså, det har ju liksom varit svart på vitt att han är hur snabb som helst. Men nu när man tog in han till Rangers, som vi pratade om första säsongen också, om att de helt plötsligt hade en forwardsuppsättning, nästan alla är under 30 år och väldigt många snabba spelare. Och att man, visst, man kan ifrågasätta Vigneault på många beslut han har gjort, inte minst på backsidan, men forwardsmässigt så utnyttjar man ju verkligen sina snabba spelare till max. Och Grabner har ju passat perfekt in i det här systemet och får ännu mer friläge nu än vad han fått tidigare. Och liksom, han sätter ju dem nu också. Så att jag tycker man ska ge Vigneault lite, och uppe Jeff Gorton också, alltså i deras evaluation där, att plocka in den här typen av spelare som ju passar perfekt i systemet.
Verkligen, de ömsade skinn över sommaren här. Han fick anpassa sig snabbt till ny modern hockey, och han har varit en avgörande pjäs i det avseendet.
Ja, för 25 mål, det kan man inte snacka bort alltså.
Nej, som sagt, Crosby är bäst med 30. Han har bara 5 färre. Det är ganska, ganska bra. Och det är väldigt många 5-5. Så.
Ja, det ska ju precis, för han är ju inte någon som står och bombar in skott i powerplay, utan det är ju 5-5 liksom. Det är ju kontringar och sådär.
Jag tror att jag såg någon siffra på det, och jag hittar inte den nu, att han kan vara den som har flest 5-5.
Ja, det är mycket, men jag kan tänka mig att han ligger högt upp, om man säger goals per 60, alltså i relation till sin speltid.
Ja.
Så måste han ligga väldigt högt också.
Ja, men du har några negativa överraskningar också.
Ja, precis. Så här är jag återigen, här har jag också varit så här märklig och tagit lite konstiga namn. Man skulle kunna...
Ja, varför det? Då är de inte negativa. Där måste man ju vara ett stort namn för att vara en negativ.
Ja, precis. Exakt. Men vi har ju varit inne på mycket centra så här, som har varit negativa överraskningar. Så Bergeron, i alla fall poängmässigt Bergeron, och Kopitar och Thornton och så vidare.
Ja.
Taves kan man väl säga också. Men jag har tagit lite konstiga namn. Jag kan väl börja med en spelare som jag är besviken på. Dels för att jag hade han i mitt eget fantasylag här inför säsongen, vilket gör det väldigt subjektivt. Men sett till framförallt de producerade förra säsongen och den möjlighet han har fått i år att verkligen kliva fram och fortsätta på den inslagna vägen. Det är en lite äldre spelare, men som inte gjort det bra i år. Det tycker jag är Jussi Jokinen i Florida.
Okej.
Han står på väldigt modesta 13 poäng. Och då har jag ändå Florida får klara sig utan Barkov stora delar av säsongen och Huberdeau nästan hela säsongen. Nu är de två tillbaka och det ser väldigt positivt plötsligt ut för Florida nu. Men just Jokinen har ju fått uppåt 20 minuter per match i vissa matcher. Han gjorde ju 60 poäng förra säsongen. Och förväntades liksom axla rollen som poängproducent i år och kunna kliva upp verkligen nu när de haft så mycket skador. Men Han har bara gjort, jag tror han står på 5 mål bara. Han skjuter så otroligt lite. Han står bara på 74 skott att jämföra med till exempel Viktor Arvidssons 158. Så jag tycker han är blek, Jussi.
Och han har blek är Jussi.
Ja. Ja, det kanske han är rent bokstavligt också faktiskt.
Men... Ja, det har jag ingen åsikt om.
Å andra sidan så bor han i Florida, så han lär ju fått lite färg på sig. Men, nej, men jag tycker just Jokinen har varit, med de förutsättningar han har getts i år, med den hyfsade status han ändå har, så tycker jag att, och det är ju lite konsekvent för hans karriär också. Han har ju varit, han är lite varannan säsongspelare och har fått hatta runt mellan olika lag och sådär. Men, och sett väldigt bra ut ibland, men också väldigt anonym. Och i år tycker jag att han har varit för anonym. Alltså det är en anledning till att det har gått trögt för Florida. Faktiskt.
Ja. Ja.
Han har man ju inte nämnt i podden i år. Så därför tänkte jag att nu är det dags att ge han en liten smocka.
Ja, roligt. Ja, du tyckte att vi var för snälla mot Finland.
Ja, precis. Så nu ska de få en liten pik. Faktiskt.
Ja. Ja, det går ju faktiskt att nämna också. Det tror jag vi har gjort, att Jori Lehto var det som sviker sig i St. Louis.
Absolut, han är ju omöjligt en ännu större besvikelse faktiskt.
Ja.
Så att, men ja, ska jag kan väl, om jag fort, det här är inte så nöjd med att jag tog upp det här namnet också. Men vi har ju pratat mycket om målvakter som varit besvikelser. Och framförallt har vi väl gett Jake Allen mycket skit. Och rätt mätigt, och delar av säsongen har vi ju satt frågetecken för Henke Lundqvist också, och vi har varit på, apropå Philadelphia Flyers som vi pratar mycket om den här podden, så har ju både Mason och Neuvert varit väldigt svaga. Men den som jag tycker är allra mest anmärkningsvärda raset den här säsongen, det måste ju ändå vara Brian Elliott i Calgary, som går från ett fantastiskt slutspel med St. Louis och i grundserien dessförinnan har bäst räddningsprocent i hela ligan, till att ligga långt under 90% stora delar av den säsongen. Fortfarande under 90% och mer eller mindre utkonkurrerad av Chad Johnson som första keeper. Ett superfiasko i den traden. Även om det var ganska billigt de plockade till sig honom Calgary. Men han var ju ändå tänkt att för en gång skulle lösa Calgarys svaja målvaktsspel. Och han klarade inte ens av att rycka tag i första spaden. Jag tycker det är ett anmärkningsvärt ras. För Brian
fiasko säger vi.
Fiasko säger vi. Nu tar vi i. Nu är det dags att faktiskt använda ordet här.
Nej, det är det inte alls.
Okay.
Han har det inte blivit bättre på slutet?
Jo, det har faktiskt blivit lite bättre. Så det är också konstigt tajmingen med. För han har fått stå de flesta matcherna den senaste tiden. Men fortfarande inte riktigt. Det blir ändå 3-4 mål per match han släpper in. Liksom. Det är inte tillräckligt bra. Så att, jag tycker Elliot är ett fiasko. Det är typiskt för hans karriär också. För han har också fått dalta runt i många lag faktiskt. Det har varit Colorado, Ottawa och St. Louis, och han ömsom varit första målvakt, ömsom varit tredje val när de har kallat upp Tretins, Ryan Miller och olika projekt och sådär. Så att, nej. Brian Elliott går inte riktigt att hålla i handen trots allt. Det har vi, kan vi konstatera nu vid 31 års ålder.
Ja.
Och den sista spelaren, nu är det också otroligt dålig timing, men så jag underpresterar, jag fortsätter underprestera här i mitt listverk här. Men en spelare som jag ville prata lite om, och det här låter ju konstigt, han har alltså gjort 13 poäng på de senaste 15 matcherna som back. Otroligt bra. Och är en stor anledning till att New York Islanders har lyft så uppenbart här sen de senaste veckorna. Det är Nick Leddy. Men fram till årsskiftet kan man säga så var han fick han extremt mycket skit i New York Islanders för att han var för dålig liksom. Att han var en av anledningarna till att det gick så trögt i början av säsongen, att de såg ut att nästan bli jumbo. Men nu har Nick Leddy studsat tillbaka, så nu är han absolut inte kvalificerad för att vara en av de största negativa överraskningarna som helhet den här säsongen. Men jag vill prata om Nick Leddy i positiva ordalag här, för jag har ju en speciell relation till Nick Leddy. Jag tycker ju så mycket om honom. Jag tycker att han är otroligt bra spelare. Jag tycker att han är Anton Strålman bra nästan defensivt. Alltså när det kommer till smartness med pucken i trånga situationer. Lösa upp spel på ett fantastiskt bra sätt. Otroligt bra skridskoåkare. Men en bättre offensiv spelare än Strålman. I övrigt tycker jag att det finns mycket likheter mellan dem. Och jag tyckte det var intressant att Doug Waite kommer fram till han också. Där, vilket jag har pratat om. Jag såg någonstans här på sista tiden att Doug Waite, när han tog över som huvudtränare. Så var bland det första han gjorde var att gå fram till just Nick Leddy och säga: du, ska jag förhålla mig nu, var våran näst, åtminstone var våran näst bästa spelare efter John Tavares i varenda match resten av den här säsongen. Ja. Så, så bra är du. Och så bra tycker jag också att Nick Leddy är. Jag tycker han är en underskattad spelare som fick väldigt mycket skit i början av säsongen, men som nu har studsat tillbaka och verkar ta fart där under Doug Weight. Och allra högsta grad har varit en av deras bästa spelare nu sista tiden. Och jag proklamerade, det kommer jag, tror jag kommer ihåg faktiskt redan, att jag ville ha med han i den amerikanska World Cup-truppen. Men där fick han absolut inte plats. Jag håller Nick Leddy väldigt högt, men han har fått mycket skit i den här säsongen.
Ja, okej. Okay.
Ja, det var en
jag noterar att du inte nämner några i det stora besvikelsen Tampa Bay Lightning, men vad fan, där måste du finnas sådana som Palat och Paquette, måste du väl vara besviken på?
Ja, den, ja verkligen. Alltså, ja, Tyler Johnson, Palat.
Ja, eller Tyler Johnson har ändå gjort 16 mål.
Ja, och varit bra här på slutet får man ändå säga. Och jag har ju en signerad Palat-tröja hemma, så att jag har ju så svårt att och nämna han på en sån här lista. Men det är klart att han har varit väldigt klen, framförallt offensivt den här säsongen. Och ja. Ben Bishop är ju en besvikelse.
Paquette då, som är 4 plus 4 bara.
Paquette har ju fått en väldigt, har en ganska defensiv roll. Jag måste ändå säga att Paquette har energin. Han sliter som en galning varje gång han är inne på isen. Så jag tycker, jag är lite besviken på hans produktion för att han har mer i sig. Jag tycker ändå att han är liksom inte, han åker inte runt och lallar på isen eller sånt där, utan han gör, det syns att han ger allt i varenda byte i alla fall. Så det ska han. Det tycker jag. Men det finns många besvikelser i Tampa Bay. Hela laget.
Ja.
Kommer du på någon annan spontant?
Nej, nu var det så tror jag fick en svacka.
Ja, du fick en svacka. Ja, nu ser jag ju faktiskt, vi har ju pratat sådär väldigt länge igen. Nu är det långt över en timme.
Ja, jag måste gå och lägga mig.
Ja. Jag börjar hålla på att tappa rösten här, känner jag. Jag har haft långa haranger om att...
Ja, det är värst för du pratar.
Ja, faktiskt. Jag blir lite trött på mig själv nästan.
Ja, men nu måste du väl ta och klippa ihop det här. Skicka ut det. Och så tar vi nya tag till nästa vecka.
Ja. Det får vi göra. Och vi får väl tacka alla lyssnare som har orkat med det här avsnittet. När jag pratar som en galning här om allt möjligt. Och du har ju lyckats hålla dig vaken också. Så att...
Mellanåt här så...
Ja. Så att vi tar nya tag nästa vecka.
Det gör vi.
Och då börjar vi närma oss trade deadline. Så jag har en känsla av att det kanske får ha lite mer trade-fokus nästa vecka. Då.
Spännande.
Det blir spännande. Så att... adjöss och... God natt säger vi till vissa av er. I alla fall till dig Bjurman kanske. I alla fall,
adjö.
Sov gott. Ja. Adjö.
Adjö.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, touch, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, touch, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, touch, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.